Hur är det att bo här inne då?
Ja, men det är jättebra här. Det känns riktigt bra faktiskt.
Vad är det som är bra då?
Ja, men det känns fräscht och allt känns liksom hållbart och miljövänligt. Och...
Hur snyggt är det då?
På en skala 1-10? Ja, men då säger jag nog en 10.
Det är flera som prisar de nya sederhusen i Hagastaden. De har utsetts till årets bygge i kategorin bostad, som är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda pris och delas ut varje år av tidningen Byggindustrin. Det kommer att bli 4 hus, 2 är klara. Totalt 234 bostadsrättslägenheter. Husen är byggda med trästomme av massivt trä och klädda med cederspån och är ett av världens största trähusprojekt i innerstadsmiljö och har väckt internationellt intresse. Jag träffar Josef Eder, en av de ansvariga arkitekterna, men vi börjar med platsen.
Ja, men nu är vi i Hagastaden mellan Stockholm och Solna. Det är som ett stort stadsbyggnadsprojekt som Stockholm har drivit som handlar om att knyta ihop Solna och Stockholm till ett, kan man säga. Att glida igen med en stadsplan som förbinder de gatornas nivåer i Stockholm som ligger lite lägre vid Norra Stationsgatan till Solna uppe vid Karolinska. Och det här stationsområdet som ju varit den norra området för lasttrafik igen till Stockholm förr i tiden, det blev ju också det läget där de stora trafiklederna drog, så att E4 som går från söder till norr, den har ju liksom gått igenom den här tomten, så det var en tung infrastrukturell och ganska ogästvänlig plats på ett visst sätt som nu blir en levande stadsdel.
Men det är fortfarande mycket av en arbetsplats här, även om många byggnader är klara. Det finns kaféer, restauranger, butiker och de nya cederhusen ligger bara någon minut från Sankt Eriks ögonsjukhus. Hagastaden kommer också få en tunnelbanestation på den nya gula linjen. Cederhusen kommer alltså bli 4 i 2 kvarter i söderläge mot nya grönområdet Norra Stationsparken. Tittar man upp på husen från Torsgatan Solnabron så ser de ut som klassiska punkthus på 10-13 våningar. Men det är inte riktigt bara det, för husen är långa också. Och ser man dem från sidan så har en del av huskroppen färre våningsplan. Men det är utsidan vi ska titta på. Och fasaden är klädd med konjaksfärgade cederspån som ser ut som nedåtgående fyrkantiga fjäll. De är 10-15 cm breda, rektangulära, tunna träplattor lagda omlott.
Det jag tänker på när jag ser det här, det är kottehus.
Kottehus? Ja, men alltså det är lite speciellt med den här cederpanelen. Man kan ju säga att traditionellt i Sverige, alltså riktigt långt tillbaka så finns det ju, spånfasader i en liksom nordisk tradition. Den är ju oftast inte av ceder, utan då kanske man har haft ett svenskt träslag och så har man kärat det eller målat eller så. I svensk tradition så har man ju ofta till exempel spån på tak hade man förr, men inte fasad lika vanligt. Den här cederspånsfasaden, så använder man ju, det är ju ganska vanligt i en tradition i Nordamerika, så där har ju det fått sitt fäste verkligen, och man kan ju se det i andra delar av världen såklart också. Det är ju väldigt lämpligt, man lägger spånen så att vatten alltid rinner av det. Det är ju, man liksom lägger dem omlott hela tiden, så att egentligen kan man säga att den här ligger alltid 3 spåns tjocklek över varann. Och det gör ju att det här är liksom en helt vattentät fasad som leder bort regnvattnet. Men och seden är exemplarisk. Den har ett naturligt fungicid som gör att ingenting kan växa på den. Och insekter gillar det inte, till exempel. Så traditionellt så använder man ju gärna seder in i garderober. Vill man bli av med mal i sin garderob kan man lägga in några små bitar av cederträ till exempel. Det är exemplariskt, håller insekter borta därifrån.
Och sen sa det fungo någonting. Vi antar att det är inga svampar som fäster.
Precis, alltså det inte växer svampar eller mögel eller så får inte fäste, utan det är helt enkelt ett naturligt gift i träet som håller det borta.
Så man ska inte slicka på det då?
Nej, det ska man faktiskt inte. Det är dumt att göra.
Cederhusen är inte så tunga och det är bra eftersom kvarteret byggs ovanpå de tre tunnlarna för E4, E20 samt Värtabanan. Men det finns betong. De två nedersta planen är byggda i det för bättre stabilitet. Men det syns inte eftersom de är beklädda med trä. Även om det faktiskt inte är ceder just där.
Det är en fördel med lätt byggnadsteknik när man liksom inte är på en riktigt normalt solid grund. Vi står inte direkt på berget. Utan det är tunnlarnas väggar som liksom dimensionerar hur mycket man kan bygga ovanpå. Och då är det en fördel att bygga lätt. Och det kan man göra på lite olika sätt. Man kan bygga med en stålstomme och lättare bjälklag och sådär. Eller man kan, som i det här fallet som vi ska titta på idag, bygga med träbyggnadsteknik. Och då är grundkonstruktionen, källaren, balkarna som korsar de här tunnelväggarna och byggnadens, så att säga, bas upp till andra våningen ovan mark är en betongkonstruktion som står på tunnlarna. Ovanpå det så bygger vi med en lättbyggnadsteknik. Och det gör att det här huset nog kan byggas någonstans i runda slängar 30% högre än vad det skulle kunna byggas i en traditionell betongbyggnadsteknik.
Men om vi tittar här för ögat då, så ser det ut som att det är trä ända hela vägen ner. För nu står vi i markplan. Det är alltså furu här nere och inte ceder.
Nej, precis. Basen är klädd i en panel, ett svenskt trä. Precis som stommen som kommer från Dalarna så kommer även den här panelen från Sverige. Medan seden kommer från Nordamerika då.
Husen är klassiska och passar bra ihop med Vasastans släta stenstadsbebyggelse från 10-20-talet. De har höga tvådelade fönster, franska balkonger mot gatan och så finns det större in mot gården. Husen har en hög bas som går upp till våning 2. Den är beklädd med slät ljus furupanel, men mer som en solid bordsskiva. Här finns också stora skyltfönster och de breda träelementen mellan dem ser ut som pelare. Det är mera bank än koja. De har höga entrédörrar i glas, men det är från gatan. Man kan också komma in från gården där vi är nu. Och här är det intimare.
Det har ju varit vår ambition att använda så mycket trä som möjligt i så många lägen som möjligt. Så här där vi står vid entrédörren så har vi i de här liksom basen på husen mellan de här pelarna som vi beskrev tidigare som är beklädda med furupanel som är... Furupanel leder tanken lite fel, därför att tanken är ju att det ska kännas väldigt solitt. Det är ju liksom en massiv
pelarkänsla. Ja, det är ju liksom ingen sportstuga.
Det är inte sportstuga, utan det är liksom en massiv känsla. I fälten däremellan, där det finns stora skyltfönster och entrédörrar och så, där används utav en mörk ek som är betsad så att den är liksom lite tobaksfärgad sådär. Och hela tiden har ju liksom ambitionen varit att ha så mycket trä som möjligt. Så att den här mörka eken, den återfinns i basen. Medan då uppåt i huset så är det i huvudsak ceder på utsidan. Men det är också delvis ek invändigt och ask och sådär som man kommer se upp i lägenheterna. Så att mycket olika träslag.
Vi ska strax gå in och titta på en visningslägenhet. Och den lilla innergården har några sina små uteplatser. Det finns en sandlåda, lådor med växter, en sittplats. Det är mysigt men trångt. Och jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till att någon har satt grillen så nära porten. För det är bara 6 meter till det andra gårdshuset.
Hagastaden är ju en väldigt speciell stadsdel faktiskt. Så här i den här stadsdelen så ligger husen med gaturum som är liksom traditionellt mått. Relativt smalt men ändå traditionellt, så kring 16 meters bredd. Men sen är det liksom långa kvarter där husen har liksom täta gårdsrum som inte är så mycket bredare än vad gatan är. Det är ju lite speciellt. Och nu står vi mitt emellan de två punkthusen och där blir det som tajtast mellan husen. Så här är det faktiskt 6 meter mellan de två husen som ingår i det här kvarteret.
Inne i porten doftar det träslöjd, trä på väggarna och på golvet är det träkubb, ändträ. Vi tar den talande hissen upp, som har punktmarkerade knappar i bra kontrast. Vi går in i en sobert möblerad fyra på 92 kvadrat.
Ska man ta av sig eller?
Ja, jag tror att de gärna vill att vi tar av oss här.
Och det första jag tänker på, det är trä. Det liksom slår emot den. Det är varmvita väggar och sen är det trädörrar. Och är det ek det här?
Ja, precis. Nu är det liksom, när man kommer in här så är det, dörrarna är av ek och alla foder runt dörrarna är av ek. Socklarna mot golvet är av ek. Listen mellan tak och vägg är av ek, väggen är vit och taket är vitt. Golvet är av en ljus ask, så den är ett väldigt ljust golv. Och sen är det ju ganska så mycket trä här inne, men det har ju varit vår ambition att liksom de här liksom socklarna och listerna bildar ramar för väggytorna som är då målade vita här, men de hoppas man ju att folk ska börja måla själv.
Men jag måste säga att det här är anmärkningsvärt. Det kommer in från hallen direkt in i köket och väggen är så pass djup för att det är infällda garderober. Och själva, vad ska jag säga, valvet in till köket, det är klätt med trä och är kanske 60 cm djupt. Så att det blir som en port man går in genom.
Ja, men det är lite så. Och sen så har det varit viktigt för oss att göra planlösningar som är lite mer som klassiska lägenheter, så att vi tycker att det är ett värde i att rum läggs vid rum och separeras. Men många moderna lägenheter har ju liksom kök och vardagsrum i ett eller sådär, flytande planlösningar. Men vi tycker att det ger väldigt stora boendekvaliteter att kunna göra bostäder där rummen är avskiljbara. Och köket är ju ett centralt rum i en lägenhet. Tycker vi ska komma tidigt när man kommer in i lägenheten. Man kommer hem med sina kassar med mat. Man ska snabbt komma in i köket och så. Men också kunna sitta ordentligt i köket och inte behöva vara störas av någonting som pågår någon annanstans i lägenheten.
Men det är inga dörrar in till köket.
Just här är det inte det. Men då är det ju dörrar till de andra rummen härifrån då istället.
På väggen i hallen hänger flera svartvita foton av husen under byggprocessen. Här kan man följa stegen från betongfundamenten som når upp till våning 2 och sen hur träkonstruktionen byggs på ovanpå den. Träet kommer från Stora Enso sågverk i Grums, Värmland. Arkitekt Josef Eder.
Här kan man ju se hur det här huset har vuxit fram, så man ser stommen på innan den blev påklädd så att säga. Så att, alltså, det här betongkonstruktionen som jag beskrev förut, den slutar ju då en till två våningar ovan mark. Och där bildar den ett helt slätt bord av betong kan man säga. Ovanför det så är all konstruktion upp till då, som i det här huset, 11 våningars höjd av massivt trä. Även trapphall och hisschakt och så vidare är byggt helt och hållet i trä. Och på de här bilderna så kan man ju se ett sånt här träplan under byggtiden. Och då är liksom alla egentligen husets eller rummens väggar på våningsplanet. De består av de här massiva träväggarna. Och de massiva träväggarna, de i sin tur består av korslimmade trälister kan man säga. Så att de är 3-5 lager tjocka med trä som är limmat i omvänt stående och liggande då format. Och då bildar de en slags styva skivor som man sen kan såga upp fönsterhål i och dörrhål i och så vidare.
Det är tyst här inne. Man hör inget av allt byggande på utsidan. Det är fint med allt trä. Men tänk om det brinner?
Alltid när man bygger hus så ska de uppfylla krav enligt lag för hur man ska kunna utrymma dem och vad som händer vid en brand och sådär. Och det som är viktigt då är ju att ett hus står, om det börjar brinna, om det blir en storskalig brand i en byggnad, så ska den stå en viss tid. Och de här husen, de är dimensionerade så att de klarar en brand på samma sätt som vilket annat hus som helst faktiskt. Men det finns ju en liten sån där psykologisk oro med trä och brand. Och därför har man valt att sätta in boendesprinkler i de här husen. Så att de här små luckorna som man ser, eller små pluttar i taket där, det är små lock. De har en sprinkler, så skulle det börja brinna här inne, då skulle det där locket poppa loss. Och så skulle en sprinkler komma ner och spruta vatten här inne.
Och du menar, är det bara för psykologiskt? Det är inget som behövs egentligen?
Nej, det är faktiskt av psykologiska skäl. Och det här är ju det första stora trähusprojektet i Stockholms innerstad. Det finns ett relativt stort projekt som är byggt i Sundbyberg som har stått i 10 år nu ungefär. Men det här är det första i Stockholms innerstad. Och det gör ju att det finns ett slags liksom, pedagogiskt syfte med att göra det, att ha byggt det här. Det är ju, men det finns ju också då hos många en liten oro, och att stilla den oron var viktigare än då, helt enkelt.
Jag läste att det här är ett av de största trähusprojekten i en innerstad i världen.
Ja, men det tror jag nog att man kan säga att det är. Nu är det ju så att det finns ju ingen byggnadsteknik som expanderar så snabbt som just trähusbyggande, eftersom det är så otroligt bra ur när det gäller att binda koldioxid och att också bygga med ett lägre koldioxidavtryck än med en traditionell betongstomme till exempel. Och det finns en del stora projekt i London till exempel som är byggda i massivt trä och så.
Men hur hållbart är det att träet kommer från USA?
Nej, men alltså det är väl på ett sätt den svagaste länken, cederspånen, för de kommer ju som sagt från USA. Nu är det klart att det liksom ett modernt byggande som det är, så finns det naturligtvis andra grejer här som kommer från Kina eller var de nu är tillverkade, elkontakter eller så, som inte heller är lokala. Men cedern kommer från Nordamerika. Det hade man ju gärna haft ett ceder från Sverige, men det har vi inte.
Det går inte att ha annat träslag, för det finns ju.
Jo, men absolut, man skulle absolut kunna ha ett annat träslag. Men om man till exempel tar en om man vill få en riktigt, riktigt härdig furu från Sverige, då ska man ha en kärnfuru som har vuxit väldigt, väldigt länge. Den typen av trä är väldigt ont om. Den stora delen av träet i det här huset, det är ju stomme. Det är ju inte fasadbeklädnad egentligen, utan stommen är ju den stora, stora vinsten. Det finns ju egentligen ingenting som säger att fasadbeklädnaden måste vara av trä. Nu har vi valt det här, och det var viktigt i det här sammanhanget att visa att det här verkligen är ett trähus och så. Men jag tror ju att framtiden kommer att visa att man kommer att bygga mycket, byta ut mycket stommen mot trä. Men det är inte säkert att vi ser det i stadsbilden på samma sätt.
Du har hört Josef Eder på General Architecture i Stockholm, som är en av de ansvariga arkitekterna för cederhusen, som uppförs på uppdrag av Folkhem.